There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa med mig, Sanna Lundell. Och
med, det där fick vi inte till.
Nej, det fick vi inte.
Nej, men det gör inget. Ni vet det. Vilka vi är.
Ja, det vet vi. Förhoppningsvis i alla fall.
När jag var liten så satt jag väldigt ofta på eftermiddagarna och kollade på film med min pappa Köris.
Ja.
Alltså det fanns ju ettan och tvåan bara. Och var det ingenting på tv, då var ju det här bruset, du vet. Mm. Som Myrornas krig. Så här,
ja, absolut.
det var bara det som fanns. Och det, liksom, då kollar ens barn på som att man vore typ dinosaurier från medeltiden. Och det är man ju för sig. Men att det, här, det var bara att ta din telefon. Eller det var bara att spela något spel. Man bara, nej. Det var bara det liksom. Mm. Eller läsa bok.
Ja.
Och då kollade jag ofta på pilsnerfilmer med honom på eftermiddagen efter skolan. Det var det som fanns. Sickan Andersson, Åsa Nisse och Klabbarparn. Jag har bott vid Landsväg. Alltså riktigt så här gubb-tv, gubbfilmer.
Mm.
Och då kom jag ihåg en scen som var så... Pappa tyckte den var så otroligt rolig. Och jag med då, eftersom jag alltid tyckte det som pappa tyckte. Och då var det Sickan Andersson och någon annan känd liksom... Jag kommer inte ihåg vad han heter, men så jättekänd manlig skådis. Som skulle låtsas då från en radioprogram att de var i Venedig. Och då stod de inne på toaletten då och hade fyllt upp badkaret, så stod de liksom, här är då rapporten från Venedig. Du vet, allting var lite för snabbt förr i tiden. Man trodde att de pratade så, men det gjorde de inte. Det var ju allting. Och så känner jag lite nu när det är så här, det är en kycklinggryta i ugnen. Det står rester från en indisk liksom, ja, indisk maträtt som barn har käkat. Den ena skriker, jag vill åka hem till pappa då, för du har inte fått igång Xbox. Den andra säger att den ska träna och liksom vill inte hjälpa till med någon teknik överhuvudtaget. Nej, men du vet, total kaos. Och då känner jag lite så här att jag skulle bara vilja låtsas att jag är på Mauritius.
Mm-hmm.
Så kände jag. Ja, det här med sjuka barn, jag är ju inte riktigt van vid det.
Vet du, det säger du alltid. Alltid sjuka. Det är alltid någon jävel som ligger och spyr någonstans. Eller, okay, eller du som är sjuk. Jag tror bara att det är att du har en känsla av att du inte är sjuk fast du är sjuk. För det är du ofta sen. Nej, men det är ingen fara. Jag kommer in och så jobbar du fast du är jättesjuk. Liksom. Och att du tänker lite så med dina barn också. Att så här, de är inte sjuka. De bara kräktes lite. Så.
De är bara döende.
Jag tror att de är lika sjuka som alla andra. Ungefär typ en förkylning på hösten och en på vintern och en på våren typ.
Fast nu är det typ tredje gången jag vabbar på 2 veckor. Alltså, det är väl ganska mycket.
Men jag minns ju också att Bobo hade någon sån här helt galen, när han hade penicillinkurer hela våren, var det ju bara hela tiden med hans öra och in och ut i olika. Du bara, nej, de är aldrig sjuka. Och Dantes tå, nej, Ilons tå, nej, okay, olika operationer och så här.
Ja,
det är mycket. Det är som att du har varit ett konstant liksom vabb, fast du har ju en exceptionell förmåga att tänka bortanför sånt. Ja, det blir hemmapodd idag på grund av obvious reasons helt enkelt. Och själv har jag haft en så här, alltså jag har haft en sån papphammarmorgon. Jag la mig så här som att man har gjort liksom någon typ av skidlopp. Jag har ju aldrig gjort det, men jag kan tänka mig hur du brukar känna när du har åkt ett Vasalopp. För jag har sprungit ett lopp med olika hästar som har rymt. Och hundjävel som har rymt. Alltså ibland är det som att så här, igår var en nymåne i Jungfrun. Och Sofia, vår kompis, hon hade en liten releasefest för sin bok som hon har skrivit med Fredrik Söderholm, som heter Sorry, allt gick åt helvete förstås. Och då var jag där och då påminde hon om det, för hon är väldigt mycket inne på månens olika cykler och liksom vad det kan tänkas innebära. Så sa hon så här, nu går vi in i nymåne Jungfrun, och det är liksom inget, jag gillar inte riktigt Jungfruns tecken. Så här, det är speciellt alltså. Och jag känner bara så här, det här var den nymånen. Den här morgonen, alltså helvete. Alla liksom, det har varit ganska symboliskt tycker jag, när man har djur som så här vill rymma. Alltså man känner ju sig aldrig så oälskad som då. Jag är liksom helt ovan vid det, för att mina hundar går lösa väldigt mycket och vill inte så gärna rymma. Och hästarna är ju också väldigt liksom icke-rymningsbenägna. Men idag är det 3 individer som har bara rymt helt så här, och också är så här, you can't touch me. Att de inte vill bli
I don't love you, liksom, mommy.
I don't love you. Jag drar nu. Det är inget roligt. Alltså,
you never loved me, so now I'm leaving.
Jag ligger här och funderar över varför jag har sån risig attraktionskraft på dem idag. Försöker bara släppa den här jävligt jobbiga förmiddagen. Nu är alla på plats, alla är infångade och alla är liksom bakom lås och bom, höll jag på att säga. Men det är de, men jag är lite slut.
Nej, men det här tycker jag är så spännande. Det här får du faktiskt berätta lite om. För att jag som sitter här nu och inser att jag inte ens ska ha guldfiskar, för att jag inte kan hålla dem vid liv. Berätta hur det här gick till. Liksom, vem rymmer och i vilken ordning, och hur rymmer de och vart tar de vägen och vilka hjälper till? Jag tycker på riktigt att det här är riktigt spännande.
Nej, men med hundarna så är det ju bara för att de har fått tillbaka sina bollar. Alltså våra hundar är ju kemiskt kastrerade, och det här är ju ganska spännande om vi tänker motsvarigheten till män. Att vi tänker att det inte är någon skillnad på män och kvinnor, och liksom att hormonerna inte gör så jävla mycket. Men så fort man stoppar in en antagonist till testosteron i våra pojkhundar då. Då försvinner ju absolut inte personligheten. De är liksom precis sig själva. Men de är så mycket mindre stressade. De får så mycket mindre muskler. Men framförallt är de helt ointresserade av att rymma.
De ja, det är som bara... män som kommer som över 40. De är också helt ointresserade av att rymma.
Ja, fast jag frågade även min kära Sofia så här. Hon hade en tjejhund. Jag bara, rymde hon då när hon löpte? Ja, gud, jag hela min barndom gick ut på att liksom leta efter lajka. För så fort hon liksom löpte så bara smet hon ut genom fönster och ut i liksom så här Älvsjös olika hanhundar som ett luder, du vet. Som
låter som jag, springer runt.
Ja, men liksom, det är nog, har nog inte bara med pojkhundar, utan det är könsdriften gör ju att det enda man vill är att mejta liksom. Så bollen är tillbaka på hundarna, eller en utav hundarna. Den andra är ju över 40, han är 9 år gammal. Så hans bollar tillverkar liksom inte tillräckligt med testo. Så han är hemma ändå, han orkar inte springa iväg. Men den här extremt virila 3-åriga hunden. Alltså han är så jävla kåt så att han skulle kunna liksom gräva ett hål genom tegelgolvet och dra. Och det är typ det han gör. Alltså han står och skriker, han ylar på nätterna för att någon ska höra honom och svara an på hans enorma liksom libido. Och sen kan man, det räcker med att man öppnar en glänt, alltså barnen går ut och ska spela lite fotboll. Då är han 3 kilometer hemifrån inom loppet av 3 minuter.
Med superståndet Södlund typ.
Ja, och här ute på landet har vi då olika Facebookgrupper. Vi som bor i norra Sorunda, vi som bor i Sorunda. Så här. Och då får man direkt gå ut i en sån grupp för att tänka, vad fan har han tagit vägen nu? Och mycket riktigt ligger det då ett mugshot som är publicerat. Där han sitter i någon bil på något förnedrande sätt. Eller där är någon människa som man lyckas fånga in honom och säger. Så man åker och hämtar honom, och det är ju härligt med livet på landet för att folk har ganska stort överseende med sånt här. Alltså folk har ju hundar som ändå får liksom kanske springa löst på tomten och kanske springer efter ett rådjur och sådär.
De är inte rädda heller. Tänk om liksom någon av dina bigga hanhundar skulle springa in i stan. Folk skulle skita på sig, det skulle vara rikslarm.
Nej, men det skulle ju bli såhär poliseskort inom, och man skulle bli såhär lynchad och såhär. Nej, men de är faktiskt väldigt snälla, de här människorna som har överseende. Men nu har han fått ett nytt chip och nu hoppas vi att det här kommer kicka in snabbt.
Spännande.
Så det var hunden. Han har liksom blivit hämtad 2 gånger idag på 2 olika ställen.
Och nej.
Sen, jo, jo. Alltså det
är, jag tycker det är så här, roligt, älskling. Det är så roligt.
Det är så jävla, det är mycket så här... skamkänslor. Det är också jobbigt eftersom han är så jävla smart, den här hunden, så att han öppnar ju dörrar. Så man kan, det räcker, folk är såhär, men gud, du måste ju ha honom inomhus. Jo, jag har honom inomhus, men han öppnar ju liksom dörrar. Han öppnar balkongdörrar, han öppnar liksom så här, du vet, en hasp så här, som man trycker in. Man tänker att det kan ju fan inte ens en 3-årig barn öppna, men han öppnar ju sådana saker liksom.
Han är liksom en smart Scooby-Doo.
Ja, det är som att ha en sån här apa typ som håller på. Ja, men det har jag gjort. Och sen skulle vi då ha alla mina hästar till hovslagaren idag. Då ska ju de plockas upp från en sommarhage. Och då tar man ju ut dem i olika omgångar. Det är ju inte mer dramatiskt än så. Och så får de ju inte vara med varandra då. För då ska man liksom plocka upp 2 hästar. Och då står de andra och skriker. Och då var det liksom en av dem som då, när jag plockade ut 2 hästar, så sprang den tredje ut. För den ville följa med.
Men gud, du har liksom små, små barn hela tiden.
Alltså de är ju ändå som ganska vuxna individer, tycker jag, mina hästar. För de kan man liksom nästan prata med som att det är faktiskt vuxna människor. Men så där kan du inte göra. Nej, ni ska stanna där nu. Så här. Men när det är hästar som är små, vilket jag ju också har. Jag har ju liksom en häst som är en bebis.
Mm.
Den fattar ju alltså 0%. Den är ju bara så här, nej men jag sticker dit. Det är som att ha att göra med en yrhöna verkligen. Som är så här, jag hoppar in här. Och sen har jag ju en 3-årig häst också. De vill ju vara med sin mamma hela tiden. Båda hennes barn vill ju vara med sin mor. Så den andra hästrymningen, den första hästrymningen var ju bara en häst som skulle följa med. Och då fick väl den göra det då. Det var ju inte mer dramatiskt än så. Men den andra hästrymningen, då var jag när jag hämtade hunden. Då ringer de och bara, hej, det är en hästlös här. Den är nog din. Jag bara, nej men alltså, nu orkar inte jag mer. Då var det den 3-åriga dottern till mammahästen då som hade hoppat över ett staket. Hon hade tryckt sönder ett stort trästaket och bara gått rakt ut, och sen hade hon passat på, liksom, vi har ju så här automatiska grindar så att de inte ska kunna gå ut. Nej, men då var det ju såklart någon människa som hade åkt ut där då, och då hade hon sprungit ut, så hon stod liksom ute på ett ställe som var väldigt så här, inte så bra ställe att stå på.
Ja, jag fattar. Det här är roligt. Det här är ju så roligt att se i sitt huvud.
Ja, men det kanske är. Jag vet inte. Jag tänker så här att, men jag har ganska, som sagt, det här händer ju väldigt, väldigt sällan, eftersom de har såna här kastrationschip och hästarna brukar aldrig hålla på så här faktiskt. Det är inte en vanlig dag i mitt liv. Det är en ovanlig dag, och det är därför jag ligger här helt faktiskt exhausted, för jag kanske har gått 30 000 steg på förmiddagen. Och sprungit har jag gjort. Alltså sprungit med svett, du vet. Jag har gråtit 2 gånger. Inte för att jag har varit orolig över dem, utan för att, du vet, när man är arg.
Ja. Så man kan bli på sina barn. Grå. Man bara, ja, ni lyssnar när man inte på mig.
Jag orkar inte mamma med.
Nej, nej, jag fattar precis.
Så att jag är lite så här, som att jag har blivit manglad av en ångvält. Typ. Men alla hästar är nu skodda, och hundjäken sitter inne bakom lås och bom, och ja, nu är vi liksom, nu har vi rott det här skiten i hamn, så att säga.
Jag tänkte,
many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag läste en undersökning som precis kom att barn har aldrig sovit så lite som de gör nu.
Aha, vad obehagligt.
Riktigt obehagligt tycker jag. Och 25% av alla 10-åringar vaknar och tittar på sin mobiltelefon. Och man är så uppe i varv och man har tillgång till de här liksom elektriska gearsen hela tiden. Så att man kommer inte ner i varv, och historiskt sett så sover barn så lite nu, och som de aldrig har gjort. Och jag tänker också såklart att det påverkar ju psykisk hälsa. Hur man orkar, hur man äter. Väldigt.
Nej, men alltså sömnen är allt. Sömnen är allt, verkligen. Alltså det finns ju inte en enda studie som inte visar att liksom sömnen är så viktig för att restaurera de riktigt, riktigt jobbiga bieffekter som stress medför. Och vi lever ju med så otroligt hög stress idag. Så är det något tidvarv som vi verkligen skulle behöva sova mer, så är det nu. För att alla intryck vi får till oss. För jag lyssnade på Yoga Girls. Du kom ju precis innan. Jag vet inte om det här kommer klippas bort. Men din son ville låna en telefon. Och att han har liksom på något sätt börjat konsumera väldigt mycket skärmtid senaste tiden.
Aha.
Det kan ju ha massa olika skäl. Han är ju också den åldern. Om man följer Yoga Girl så vet man att varje morgon så får man följa en liten promenad med henne när hon har liksom någon tanke om någonting som har hänt under dagen eller under morgonen. Alltså något hon har tänkt om. Och då tänkte hon just om sin dotters skola, och hon började liksom bli väldigt upprörd över att så här, skärmar är liksom det enda som barn håller på med även när de är så här små, och det enda de leker är sånt som händer i skärmarna. Och hon är så här, jag vill inte att min unge ska liksom spendera mer tid bakom en skärm än tid typ med att lära sig namnet på olika växter. Jag tycker bara att det är så sinnessjukt att det har blivit så här. Så hon hade någon så här urge efter liksom, vad finns det för skolor där man liksom inte får använda skärm? Vad finns det för, alltså hon hade kommit till någon typ av uppvaknande, vilket man ju ofta gör när de börjar skolan, för det är då de blir så väldigt påverkade. Jag tycker inte att Fox har han har inte blivit biten av skärmdjävulen än. Han har inget sug efter skärm. Han är aldrig så här att han inte har något att göra. Han vill mycket hellre spela fotboll eller brottas eller leka eller cykla än att sitta med skärm. Men de stora killarna, jag känner verkligen att så här, min metod med så här fri jag reglerar inte, det kommer reglera sig själv, de kommer tröttna. Mina föräldrar körde ju sen, ni får kolla hur mycket tv ni vill, och så tröttnar man. Men de tröttnar inte, därför att de här spelen är så byggda, så beroendeframkallande. Och Instagram och det också, jag märker det på mig själv. Alltså, min mellanson som är 14 år, han har alltså, när vi började kolla hans skärmtid, du vet, det är så sinnessjukt. Vi fick ju reglera det nu, bara för att så här, ska hela ditt sommarlov handla om att du har suttit bakom en skärm? Det går inte.
Nej, men jag har ju samma, och Ilon är nog 19 nu.
Jag vet, och sen är det så här, jag har sagt liksom, gör man produktiva saker bakom sin skärm? För det är svårt med min äldsta son som redigerar videos, och han kan ju sitta i flera timmar och hålla på och redigera saker. Det kan jag liksom så här, det vill inte jag hindra honom ifrån. För det är en kreativ, då använder man ju sin dator till liksom ett, som ett konstnärligt verktyg. Men det här att konsumera spel, att bara så här, hålla på med det här adrenalin, junkie, liksom våldsspel, att springa runt och jaga saker. Alltså det är ju så jäkla, jag kan liksom inte se vitsen. Och så kan man säga så här, ja, men de umgås med varandra. Nej, ja, men nej, vad är det för umgänge egentligen när man springer runt och bara skjuter på varandra och skriker. Alltså så här, och så rör man ju inte kropparna heller. Utan det enda man gör är att sitta på en stol och skriker i stort sett. Alltså det är den fysiska aktivitet
ja,
man
och
gör.
Hetsa varandra, och hetsa varandra. Och skriker och hör ja. Inte att de skriker. Det går liksom till sån gräns att jag bara känner så här, nej, men det här är sinnessjukt. Han skriker som att han är ute på ett krigsfält i Ukraina och precis ska gå loss. Och inte i modern tid. Utan typ så här, ja men the ancient room typ där var så här,
ja jag vet
tutar en liten liksom pipa eller så här, en liten träbit så bara, och så ja. Springer alla och sen är det två kvar och man bara okej, vad hände, 400 är döda så här, okej vi dricker mjöd. Det är liksom, det är den stämningen. Och så är det någonting
ja,
som
jag tänkte, det är väldigt lite andra grejer som är attraktivt, att så här, man kommer hem, jag kan känna det med de stora så här, ja, de kommer ner när de är hungriga. Det är den lilla, lilla detaljen som gör att de kan slita sig från. Men i övrigt så är de ju helt ointresserade av allting annat. Inklusive att så här, gå ut och spela lite fotboll. Eller, alltså det gör de helt
slutat med. Men tjejer också. Jag tycker så här, när ska de liksom dita tjejer? När ska de lära känna dem? När ska de umgås? När ska liksom framtidens samhälle, unga killar är så mycket bättre än förra generationen. På vilket sätt? De har ju inte sett en tjej i hela sitt liv. De sitter liksom framför något krigsspel och tar.
Ja,
men det är så liksom, det är så 7 miljarder incels där ute liksom, nej, vi förstår inte vidden av detta.
Nej.
Jag ser det, du vittnar framför mig, älskling. Så här, en tjej som är så här på gång, hon vill bara ta med det, hon vill gå ut, hon vill gå på bio, hon vill checka middag. Och så sitter det liksom någon krigspit som nu också rakat av såret och bara såhär. Liksom, helt ointresserad av henne, tills hon typ, hej då, nu går jag. Då bara, Grottbjörnens folk framstår som så här Einsteins geni.
Ja, men det är liksom helt, ja.
Och en annan aspekt av det som jag tänkte på igår. Jag tänker så här, mina föräldrar från vi gick på högstöd. Dels drog de till landet, liksom i Småland på helgerna. Så där, man var kvar själv. Och dels när de var hemma så var man ju själv borta. Alltså man sov hos killar, man sov hos kompisar. Man tågluffade, man var borta på helgen hos någon kompis. De liksom, man var borta varenda kväll. Det var inte så att de satt där tillsammans med oss och bara, okej, hejsan svejsan, är det någon som är klar i duschen? Och det här är ju liksom, jag fattar att det är mer okej för er som bor superstort, men nu när jag inte gör det, det är så här, jaha, du kan lika gärna bo i en skollåda och bara ligga på varandra och typ äta liksom fisk. Som mackelfiskar. Nej, men det säger, jag har inget privatliv liksom. För att alla är alltid hemma, för att de spelar.
Det är samma här.
Det stod i första scen liksom, och rötte braj typ, och liksom snodde bilar. Ja, men det var ju verkligen så. Det var så här, man stod och hängde i första scen. Kanske åkte man in till TSM.
Ja,
men man var inte hemma. Det, liksom, det var döden.
Nej,
det var öken.
Nej, man ville inte vara liksom, och sitta i den här konventionella föräldramiljön. Alltså, det kanske man kunde göra någon gång då och då. Ett besök. Men i övrigt så hade man ju någon typ av ganska egen värld där man ville hellre vara. Man förrog det. Och
ja.
Sen, Jag menar, jag älskar att de är hemma, men grejen är att jag upplever inte heller att de är hemma. Alltså vi som ändå har rum, det är ju som att de inte är hemma. Förutom när de kommer ner. Sen är det bara så här, jag ska inte säga att det är bara, alltså jag ska inte liksom svart. Alltså Lollo har sin fotboll och det är väldigt tur. Och sen går de på bio och han har kompisar som är liksom intresserade av film och så här. Så att de ses och de har mycket sleepovers och så här. Men, och Igor har också så här, att han hänger med kompisar. Men det är ändå för mycket spel. Jag kan ändå tycka att liksom deras barndom i stort sett har gått ganska mycket så här. Alltså jag tycker också att det är tråkigt att de föredrar det där framför precis allting annat. Och det hänger ju såklart väldigt mycket ihop med sömnen. För att jag tror att när de spelar spel och inte rör sig så blir man inte trött fysiskt. Och det är väldigt, och samtidigt så blir du också väldigt uppvarvad av de här spelen. Det är som all typ av lek som människan går igång på, all typ av alla spel handlar ju om jakt egentligen. Alltså även krigsspel, det handlar ju om att man ska smyga på andra och attackera och fälla byten. Och det gör att vi producerar jättemycket kortisol, adrenalin, alltså stresshormoner. Alltså man skulle ju testa och mäta blodtryck och puls på killarna när de spelar. Jag tror inte det är jättebra värden helt enkelt. Det är ingen av dem som spelar något härligt litet meditativt Zelda-spel där man går in i olika dungeons, typ. The dungeons of the sea.
Jag känner typ. Alltså, bara att vi har förlorat slaget. Och jag var på en tjejlunch och då berättade hon där vid början av sommaren att hennes son ska åka på seglarläger. Och de tar med sig telefonerna. Och det här är liksom, det här är en kris. Vi också hjärntvättade, för vi typ känner skuld när de inte får sitta med sina bästa kompisar skärmarna. Och de är så här, jag undrar hur det kommer gå liksom. Och han är så här, gud, ni måste hålla koll på min telefon nu. Ni måste liksom vakta den så jag inte förlorar massa poäng på Snap. Ja, men du vet, det var så sjuka grejer. Och på kvällen då så säger hennes man så här, ja, han kanske inte har det så roligt, han är på seglarlägret. Som att det vanliga livet, det historiska livet med seglarläger, sommar, kompisar, liksom flörta med tjejer, busa. Att det har liksom utraderats av den här hjärntvätten. Det har liksom möblerats om i våra hjärnor. Vi är liksom AI-infekterade. Så vi känner liksom skuld för att våra barn inte får sina skärmar. Och då var hon så här, men gud, är du helt dum? Han sitter där med liksom massa kolloledare, massa kompisar, solen skiner, det är havet, det är skärgården. Nej men gud, stackars honom, har han inte sin Snapchat? Du vet, så vi, liksom, vi är inne där tillsammans och jag tror att så här, vi är så mycket mer sjuka i det här tillsammans än vad vi tror. Och jag tror också att det är därför som relationer, så många som är singlar, det är liksom lättare att så här, ghosta någon för att vet man ju själv. Ja, gå och träffa någon i verkliga livet. Hångla, fråga hur en mår. Kanske laga lite mat. Gör lite mysigt. Eller bara sätta sig framför en skärm. En porrfilm eller Instagram. Det är klart att det är en enkel väg ut.
Ja, och det erbjuder kanske så här liknande endorfinpåslag. Det är det som är obehagligt. Att det liksom, du kanske får högre, alltså du får högre dopaminpåslag av din scrolltid än du får av att faktiskt sitta och prata med den, någon du tycker om.
Aha.
Och jag märker det på mig själv. Att jag är så här, nu har jag pratat så länge. Nu måste jag få scrolla lite.
Aha.
Alltså så här, att jag måste få gå in och så här relaxa. Nej, man tror att det är att relaxa. Men det är så här, nej, jag måste få gå in och så här dopamina där lite grann.
Ja.
Alltså, jag måste in och småpunda lite in i Instagram. Mm. Alltså,
Mattias, nej, jag har inte tittat på mig på typ 2 år. Jag bara, nej,
men det ligger ju. Och så jag kan lura mig själv också eftersom vi jobbar med det här och att man hela tiden måste lägga ut massa inlägg och det är jätteviktigt att lägga upp podden här nu. Vi måste sprida det, vi måste hålla kontot levande och så här. Men alltså snälla, det är ju kanske 20 minuters jobb om dagen. De här andra 6 timmarna jag har i skärmtid, inte fan gör jag någonting vettigt utan det är dumskrollning.
Mm.
Så att jag har bestämt mig för att min nästa challenge efter alkoholen, alltså,
för nu ska det söpas.
Jag ska minimera min skärmtid.
Utmana mig då, tack.
Jag vill inte, alltså jag kommer inte tillåta mig själv att konsumera skärmtid. Om jag ska vara där ute så ska det bara produceras. Och jag tror att det är sättet, det enda sättet för mig det är att ge mig själv liksom så här, jag måste schemalägga det. Du får gå ut mellan 11 och 12 på förmiddagen och det är då alla dina inlägg och dina grejer ska ut. Punkt. Och sen får jag bara svara i telefon och smsa. Alltså jag tycker det är okej att ha 2 timmars skärmtid. En timme på förmiddagen och 1 timme på eftermiddagen. Men kvällar, alltså nej. Att sitta så här, ligga och slentrian, scrolla på kvällskvisten. Så här, vad händer med att läsa en bok? Vad händer med att titta på en serie? När man till och med kollar på en serie. Du vet, jag är så borta i huvudet. Så att när jag sitter och kollar på Robinson med barnen. Då bara tar jag upp telefonen när det blir lite tråkigt. Och så har jag aldrig varit. Det är liksom...
Nej, jag vet. Nej, men vet du vad jag gör?
Det är skärmen som har sabbat hjärnan på en.
Jag spolar fram. När jag inte tycker att det är tillräckligt på gång. Då spolar jag lite tills det kommer igång igen. Så att så här, precis som jag gör när jag läser böcker. Då kan jag ju liksom...
Hoppa över något.
Ja, men halvläsa. Jag kan ju liksom läsa på mitt speciella sätt. Man bara läser i mitten, du vet. Och då, är det så här, då funkar ju det. Men att jag använder samma teknik när jag kollar nu på tv-serier. Jag tycker inte... Ingenting... Vet du, konstigt. Ingenting ger mig någonting för tillfället. Jag försökte kolla på en tv-serie igår. Jag ligger där i typ en timme och försöker hitta något jag gillar. Och sen så bara slutar jag titta. Försöker läsa en bok... Det är svårt, det kan vara något dokumentärt eller någonting som jag är inne på, liksom The Healing och sådär. Då kan jag läsa liksom några sidor. Men skönlitterärt, hitta på. Det känner jag så här, det är bara humbug. Det är flum, flum. Katarina met Hans in Venedig. Nej, men jag vill inte, fantasin är inte längre attraktiv.
Nej, men det är obehagligt. Vi måste sluta på det här. Nej, men nu är det utmaningen.
Ja, nu är det måste utmaningen. Liksom,
för en det är också för, så här, ja. De gör ju som man gör. Det är ju, vet man ju. Att det är klart att ens barn, det är så här, om man själv inte kan slita sig, varför ska de göra det då? Det är väl kanske det jag har lite emot det här. Att reglera deras skärmtid och liksom så. Jag har faktiskt varit en av dem som tycker så här, fy fan vad fånigt. Inte fan behöver man hålla på så. Men... jag inser att så här, nej, den här skiten hade inte vi. Det går inte att jämföra de sociala medier, TikTok till exempel, som är så galet beroende från kallandet så det inte klokt. Det går inte att jämföra det med att man fick titta hur mycket man ville på till exempel, låt säga Pippi Långstrump. Som inga barn knappt vill kolla på idag. För de är så här, vad är det här? Är det här en dokumentär om naturen? För det är så långsamt klippt. Alltså. Har du sett en Pippi-film på senaste tiden?
Nej, det är ingen som har.
Det är så långsamt. Det är liksom när hon är ute och rider i så här en scen som är flera minuter lång. När hon är så här, rider längs Visby ringmur. Och det är så här, händer absolut ingenting. Och när man var liten tyckte man att det var så här. Den var så händelserik med kling och klang och prusiluskan och grej.
Nej, jag vet.
Det är väldigt, väldigt lite som händer faktiskt. Om man tittar om på dem igen. Det är väldigt roligt.
Och jag tycker också att det är roligt att man tyckte det var så spännande. Att de, skulle, liksom att de packade grejer i en korg till en picknick. Aha, ja. En sockerdricka. 2 sockerdrickor. De godisshoppade med ögonen liksom, så här ögonshoppade godis i ett så här skyltfönster. Man bara, wow. Liksom, hjärnan har försnabbats liksom. Och så är det ju
nu
bara.
Har vi challengen. Nu går vi ner till 2 timmar skärmtid per dag. Det ska vi klara. Alltså, jag kommer reglera det. Man kan ju faktiskt ställa in det på sin egen telefon. Jag kommer göra det så att skärmtiden helt enkelt är slut. Jag kommer göra som man gör med barn. Fast på mig själv. Jag börjar med mig själv. Sen tar jag barnen. Nu är det så. 2 okay. timmar.
Så gör vi.
Men du, vi gör uppföljning. Jag ska försöka följa upp här utan att försöka liksom skamma dig för hårt om du har misslyckats. För det kommer man ju säkert göra. Det är jag helt övertygad om. Men det kan ju vara en ambition och ett mål i alla fall. Men du, jag har blivit något fruktansvärt upprörd och känner att jag måste få vara lite så här politisk. Och jag skulle gärna vilja att vi liksom försökte driva den här frågan. För jag har under de senaste dagarna tagit del av skolkonsulternas framfarter i kommunen Kalix. Är det någonting som klingar bekant för dig?
Det är inte hon som ser ut som en 80-talsrelik från serien Dallas, Tantaloran.
Nej, men det här är en kvinna som heter Susanne bland annat som ligger då hon ligger bakom skolkonsulterna. Det är Lillemor och Susanne. Och Susanne Norman heter hon. De här två kvinnorna driver skolkonsulterna som har till uppdrag. Man kan liksom anlita dem som kommun eller skola. Och man kan också anlita dem som föredragshållare. Och deras liksom slagord är det finns inga omöjliga elever. Och sen så har de ju då massor med olika så här. När man läser på deras hemsida så ser det ju faktiskt ganska så här, wow, vad spännande så här. Summa summarum, det som händer och den metod som de använder som har blivit väldigt kritiserad och också har gjort att Kalix kommun har varit tvungna att liksom pausa samarbetet med dem. Det är fasthållning.
Sishem, fasthållning, självförsök. Ja. Barnen, ungdomarna, de blir bra de blir bra behandlade där ute just nu.
Ja, och de gömmer liksom sin då, alltså de pratar om konsekvenser och att gemensamma faktorer för deras modell är att personalen arbetar med ett förhållningssätt där de tränar eleverna till att bli självständiga både i skolarbetet och socialt. Verksamheten präglas av ett behovsanpassat ledarskap och arbete med beteendeutveckling. Genom schyssta konsekvenser och positiv schyssta konsekvenser inom situationstecken. Det är så roligt att de har satt dit situationstecken. För då fattar de typ själva att det inte handlar om några schyssta konsekvenser. Och positiv feedback i ett lösningsinriktat förhållningssätt skapas en motiverande skolmiljö med höga förväntningar. Men de där schyssta konsekvenserna är då fasthållning. Och det är en konflikthanteringsmodell som de har. Hur personal ska agera från det att en kränkning har skett till dess att en konflikt är löst. Och då har de en väldigt speciell typ av mall med ta igen tid som de kallar det för istället för kvarsittning.
Ta igen tid i och för sig. Det var ju bra. Det är lite romantiserande.
De har liksom bara bytt ut samma gamla så här dammiga liksom konsekvenser då, aga och kvarsittning till att kalla det bara för andra saker. Typ fasthållning och ta igen tid.
Hårt kel är ju nya övergreppsuttrycket.
Och de disciplinära åtgärderna får inte användas som bestraffning. Syftet är att de ska leda till ett ändrat beteende hos eleven och skapa ett bättre skolsituation för såväl eleven som... och det kan vara då utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering utanför den egna skolan, avstängning och omhändertagande av föremål. Och här har ju de det här att så här, ja, pedagoger får leda ut elever ur klassrummet om en elev stör ordningen. Detta gäller för elever som efter tillsägelser och uppmaningar inte lämnar klassrummet. Och nu hade de då gått ut och sökt efter ny personal till sina liksom, kunder. Och då hade de gått ut och annonserat efter någon som gärna skulle ha väktarkompetens. Men det här har rasat på Instagram. Och det är väldigt många, så här, framförallt Karin Kajan då, som har lyft det här väldigt mycket. Hon som också håller på väldigt mycket med kroppsaktivism och liksom fetma hat och liksom så. Hon är ju en vettig person tycker jag. Det är där jag har fångat upp det. Och samtidigt så är jag jävligt liksom dubbel inför att så här, alltså de resonerar ju, Karin Kajan och hennes, många av hennes följare har ju barn som har NPF. Som har olika NPF-diagnoser.
Ja.
Och de resonerar ju som att det är liksom det mest kränkande man kan vara med om, att bli fasthållen eller utledd. Och den enda metoden som borde få användas är lågaffektivt bemötande. Och det finns också studier som visar att det är den enda metoden som fungerar. Men samtidigt så, jag har ju då varit med om ett av mina barn som har blivit utsatt ganska rejält för andra barn i den klassen som har då olika NPF-diagnoser och varit väldigt utåtagerande.
Jag med.
Där jag har tänkt så här, varför är det ingen som gör något? Alltså förstår du vad jag menar? Varför är det ingen som säger åt den här ungen? Varför är det ingen, hur fan kan det här få ske? Det är liksom som att min unge får liksom på sin arbetsplats bli utsatt för misshandel. Och det skiter väl jag i om den personen som utför misshandeln har NPF eller inte. Det ska bara inte få ske. Och hur ska man förhindra det? Ja, det säger sig självt att om det fanns liksom mer, fler lärare, fler pedagoger, så är det liksom det kanske mest rimliga åtgärden. Men om det inte gör det, alltså de står ju inför en skolmiljö som är så bristfällig så att de anser att vi måste göra någonting för att säkra typ elevers säkerhet typ.
Jag vet, men jag tycker man ser det
alltså där. Det är så jävla tvåägga, så här, stå där med, ursäkta mig, testa och gör det. Jag har varit inne i den här klassen hos min son och bara, nej men prova lite lågaffektivt bemötande. Det är som att liksom skratta någon i ansiktet som att säga det. Att så här, det är på en nivå av stökighet.
Mm.
Så att man skulle liksom behöva vara lika många vuxna som elever för att reda i det, typ.
Och vet du vad jag tycker är lite någonting som jag har sett som ett symptom? Att kanske för 10 eller 15 år sedan så var det så här i liksom mindre bemedlade skolor i orten, ursäkta om jag säger så, eller i liksom till exempel då på ställen där det är inte så attraktivt att vara lärare. Men nu tycker jag mig se det här även i vad ska jag säga, i de fina skolorna, att jag känner att redan från 6 års så förlorar lärarna kontrollen över barnen.
Ja, och jag är inte ens säker på att de tycker att de har förlorat det. Utan att de bara har normaliserat att barnen alltså bara springer runt, inte sitter stilla. De pratar konstant. Det är liksom en sån jävla rörig miljö. För att,
fula språk.
Ja, fult språk. Alltså så här, och man, det är ju också ganska intressant att göra besök i sina barns skolor, tycker jag. För att det är väldigt stor skillnad på när vi var små. Både beträffande lärartäthet, men också så här, vad fritids är idag jämfört med hur det var förr. Och också naturligtvis liksom att man har helt andra idéer om pedagogik. Jag tycker att man har en mycket högre acceptans för prat och runtspringning. Som jag bara så här, va? Om vi hade betett oss så här, då hade vi liksom, man hade fått hem, alltså ringa hem föräldrar och sånt. Alltså, nej, jag vet inte. Hur fasen ska vi göra då? Vad behöver man för att lösa skolan? Och som sagt, jag tror inte att det här handlar om att det är ett gäng NPF-ungar som förstör ordningen. Det handlar inte om det. Det handlar om att barn generellt, alltså vi ställer inte krav på barn som man gjorde förr i tiden.
Nej, men jag tycker också att allting hör ju samman. Jag läste en intressant krönika för några år sedan där krönikören skrev att han hade varit på en middag. Och dels så värdparet gick och kollade sina telefoner, men alla barnen pausades då så att det kunde krökas och ätas med skärmar. Och sitter i mitt gamla fotoalbum nu där det är så här, vad kan jag vara, 5-6 år. Det är jag, min syrra och några andra barn, och vi är utklädda till det kallas indianer då, så därför säger jag det, Native Americans. Vi sprang omkring, vi var nere vid sjön, vi hade gjort såna här små träbusser, mamma och pappa och liksom deras kompisar. Jag säger inte att det var bra att de satt där och rökte och drack vin och liksom hade någon kräftskiva. Men det som du säger igen, vi var ju inte i de vuxna sfär. Vi hade ju ett helt hemligt magiskt liv i typ så här skog, vid sjöar, i radhusområden, i liksom betongklumpar. Vi hade liksom en värld de vuxna inte hade tillgång till. Och nu när vi liksom tillsammans gör det här, det är klart att deras hjärnor också, direkt på morgonen. Jag vet ju så många som sitter och kollar skärmar till frukost. Om du då till exempel har en tendens liksom att kicka igång och inte få ro, så sätter man igång hjärnan. Hur ska man få stilla på det då? Så det är, så här, det är ett gemensamt ansvar. Men jag tycker överlag att föräldrar är så här, ja, när jag har en kompis nu vars barn, ja, men dotter, att de hade gått in på såna här, sökt på sex liksom, eller någon sån här snusk och hit och dit, och så var det inte då barnblockering på det. Och ja, men då kom hennes dotter och tyckte det var jättejobbigt såklart. Hon fattade ingenting, hon var typ 8 år, bara, vad höll de på med? Var på min kompis då försöker liksom höra av sig då till föräldrarna som tycker att det här är måttligt intressant att ta upp. Ja, det var väl inte så farligt, och ja, det var bra att du hörde av dig. Ja, men det är klart du ska ta upp det med henne. Så ha det bra nu då.
det finns ju en flathet kring allt, tycker jag. Vi måste nu ge Eberhardt, även fast vi har varit lite i liksom kollisionskurs med honom. Han skrev ju en bok för typ, det måste vara 10 år sedan. Mm. När barnen tog över.
Mm.
Som handlar om just det här att det är liksom ingen som längre klarar av att vara auktoritär.
Nej, och man får aldrig...
Och ingen orkar och ingen bryr sig riktigt det är så här... heller. Och det har väl med moralens stöd också att göra?
Ja, men det har väl med moralens stöd. Men det handlar också om att man säger, det handlar väldigt mycket om att alltså, både vuxna och barn upplever jag har blivit mycket mer lättkränkta. Att man aldrig får säga till någon. Man får aldrig alltså, så här, att ge någon skamkänslor är det värsta man kan utsätta någon annan människa för.
Det förstör
ja,
barnet
ja, och det är liksom så här, nej, jag tror att vi måste när vi är barn få känna skam. För alltså, barn vet ju inte alltid vad som är rätt eller fel. Och i synnerhet, sen är det klart att barn måste få förutsättningar för att kunna få göra rätt. Och det tycker inte jag att vi i svensk skola ger barn nu. Alltså barn som är 6 år som ska försöka sitta koncentrerat i en hel timme och lyssna på en lärare i ett klassrum med 30 andra elever. Det är en jätteutmaning för barn och det var det även förr i tiden. Och vi hade inte den här typen av skola då. Det var mycket, alltså jag minns ju själv bara såhär, jo men det var 30 barn på en lärare. Nej, det var 3 lärare och på 30 barn och så delades vi upp i 3 olika grupper. Så gick vi in i grupprum och så gick man, de andra in, fick in och träna skrivstil. Det var alltid uppdelat så att man var 10 barn med en vuxen ungefär. Och det, jag vet inte om det här är liksom fanns reglerat i skollagen när det skulle gå till, men det är inte så idag. Och det vittnar ju massor med lärare om att det är liksom alldeles för hög belastning, alldeles för många elever per vuxen, och det är det som är problematiskt. Egentligen är det inte liksom NPF-diagnoser och så vidare, men sen är det också det att vuxna idag inte alls har tid med sina barn på samma sätt. Att man så här förväntar sig att förskola och skola ska göra the dirty work beträffande uppfostran. Det vill säga den här socialisationsprocessen. Att barn ska lära sig att följa regler. Barn ska klara av att låta andra få höras och synas. Alltså det är en träning som ger färdighet. Det är ingenting som barn bara per automatik kan. Och det påstås då vara en av förklaringen till att barn idag, de är mycket mer ofärdiga när det gäller socialisering när de börjar skolan än vad de var förr i tiden. Och det kan det säkert ligga någonting i. Det finns säkert massor av olika förklaringar, men jag tänker ändå så här, innan man börjar, du vet, hata livet ur de här stackars, eller de, det är ingen synd om dem, för det, fasthållning är ingen bra metod. Det finns ju massa studier som visar att den är pissdålig. Men innan man ens liksom börjar hata på det här, så måste man också förstå varför problemet ens existerar, varför deras tjänster är efterfrågade. Därför att det är liksom en ohållbar situation i skolan. Där det till och med elever och vuxna människor känner sig hotade. Så att de inte liksom vill vara kvar på sin arbetsplats. Och det tänker jag så här. Inga barn och inga alltså vuxna ska behöva känna sig hotade, skrämda och rädda. När de går till sin arbetsplats eller skola.
Nej, jag tror att det här är sånt mörkertal också, hur lite det pratas om det här.
Jävla lite.
För att jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet och vi hade då Märta, vår väldigt liksom paranta och liksom, ja, gammeldagsa lärare. Hon var liksom stenhård. Det fanns inte i min sinnesvärld att jag skulle mopsa mig mot henne eller kaxa upp mig mot henne. Men så kom jag och hälsade på i skolan 2 år senare och då var hon sjukskriven. Då hade hon liksom fått en ny klass som var en helt annan inställning till skola, auktoritära lärare, att samarbeta. Och de hade liksom mobbat henne rejält. Och hon var liksom sjukskriven. Och för mig var det ungefär som att säga att jag skulle säga till min mormor att inte jag skulle äta upp äggulan. Alltså så här, det fanns inte i min värld att jag skulle frågasätta en lärare.
Nej,
och så det är klart att det var så då också. Men det som var då var ju att de elever som var svårast, de togs ju till OPS-klassen.
Mm.
Och där hade man ju resurser. Ofta liksom stora Karl och Anders och Peter och Leffe som jobbar med grabbarna, va. Och då fick man gå ut i skogen, fick man tälja lite när det var ofokus. Där kunde det hända både det ena och det andra.
Jag
om vet. Säger så.
Alltså grejen är att
hålla i och fram och tillbaka.
Ja, man undrar så här, var de dåliga, var de bra? Var de stigmatiserande? För det tror jag väldigt många upplevde att de var. Att bli placerad i obsklass var ju typ som att få en enorm så här skamstämpel i pannan typ. Aha, går du obsklass i jävla miffo typ. Alltså det var ju också ett mycket hårdare klimat.
Kunde aldrig komma tillbaka.
Men jag tänker ändå att så här, någon, man kan ju inte bara alltså, tänka att någon lösning måste till. Och alla kloka människor där ute som lyssnar på vår podd. Ni som också jobbar i skolans värld. Finns det ett behov av den här typen av tjänster som skolkonsulterna liksom har? Alltså det vill säga hur man ska lära barn konsekvenser, hårdare tag. Nanny, kommer du ihåg Naughty Corner, du vet Supernanny,
ja.
Hon införde ju också såna gammeldags metoder som innebär alltså att barn får konsekvenser om de inte följer de regler som finns. Och det tillämpar de ju på Jensen Education, de tillämpar ju det på Internationella Engelska Skolan också. Och det tycker ju väldigt många är bra, för de här skolorna går ju svinbra för. Framförallt Internationella Engelska Skolan.
Varför tror vi har trillat ner 600 placeringar i PISA-undersökningen på typ 15 år? Men ja. Jag tänker att det finns liksom inte så här, får man, jag tror att så här, man frågar sig, får man uppfostra barn liksom nu för tiden?
Nej, men skollagen
det har
nästan
ju blivit ett skällsord.
Ja, det är det här med att fasthållning, då har de väl kommit fram till att det är väl det man får göra. För jag antar att det inte är reglerat då i skollagen. Alltså att du håller fast någon som är väldigt våldsam. Eller slåss eller har ett hysteriskt utbrott. Eller står och skriker eller spottar eller svär. Att det är liksom okej att göra. Men det är inte okej att putta någon. Det är inte okej att... jag vet inte. Men det kan väl inte vara så att de saluför. Eller går ut och så att säga lär ut metoder som är... olagliga. Jag vet inte, men alltså, vi måste researcha det här lite grann.
Ja, det är ju såklart. Alltså, jag tror ingen av ondo har liksom betalat 3 miljoner för att testa en ny sorts metod. Jag tror att många där ute liksom i skolorna känner sig maktlösa, och jag tror att det är ett otroligt mörkande av hur stor den här problematiken verkligen är, förstår du?
Ja.
För jag har ju liksom en pojke som har kommit hem med sönderriven liksom tröja och sparkar i ryggen hitan och ditan och varit så här, vet du, jag tar min unge från den här skolan om ni inte kan garantera en säkerhet.
Mm.
Det kanske är så att vissa barn kan inte gå i vanliga skolor på grund av att det inte blir säkert för andra barn.
Nej, och det här har ingenting med MPF att göra, tror jag. Jag tror absolut att alltså, det är de som känner sig så enormt utpekade, de föräldrarna. Och
ja, jag säger
att det har inte det att göra. Utan vi måste bara inse att så här, det bara har alltid varit så att vissa barn klarar inte av den miljön i skolan. Och då måste man erbjuda dem liksom en miljö som är anpassad. Och det är ju anpassad undervisning egentligen. Men det kanske är liksom... det är skitsvårt, både etiskt, moraliskt och så här, lösningen. Det är också så jävla spännande tycker jag när det är, lösningarna ligger så långt ifrån varandra. Låg affektivt bemötande kontra då den här straffmetoden. Det är så här, okej, okay, man kan bli så vilse här. Är jag liksom ond, är jag god? Är jag liksom, antingen så är jag en traumatiserande vuxen som så här, utsätter någon för liksom... Fast jag kan ju tycka att lågaffektivt bemötande också kan vara så traumatiserande. När någon fejkar speciellt lågaffektivt bemötande. Jag kan bli så provocerad av det så att det inte är klokt. Du vet när någon bara bestämmer
spela
sig för
god.
Att man ska spela
fjäskig.
Cool. Man ska spela lugn. Fast under ytan så är man bara så här jävla förbannad. Men man biter ihop och fejkar liksom lågaffektivt.
Jag tycker att det här är superintressant. Och jag tycker att det är som du säger svårnavigerat. Men... att vara lärare med 30 elever och det är något som ansvaret har tagits över till skolan från föräldrarna. Det finns inga resurser. Jag förstår att det kan vara en mardröm. Men jag ska läsa om den här boken nu. Den heter ju då, nu säger jag fel. Det är som nu liksom. Nu har jag 2 ungar här hemma som jag har bett då en timme att ta lite lugnt. Nu, alltså jag vet inte, det kan ju vara ond bråd död där ute. Det är liksom, man märker också att de kickar igång på det. De är såhär, nu kommer någon och gråter för nu har mamma inte uppmärksammat och ni har inte fått skärm på en timme. Och då är det någon som kommer in här med en liten hammare. Vad trevligt. Vill bara rekommendera den här boken. David Eberhardt heter den. Och den heter då Hur barnen tog makten, så vi är rätt och korrekt. Och den här kom ju ut för, nej men jag tror typ att det är 15 år sedan. Så David, you're back on our, you're gone from the shit list. Men jag vill gärna att ni tycker till om det här.
Jag tycker det
för
också.
Jag vet inte. Jag vet inte.
Ja. Fast jag är 44 år och har 4 barn. Puss och kram alla som lyssnar.
Puss och kram. Hej. Och förlåt.